Hallå, hallå! Här har vi bit för bit svenska Eiffel-podden som drar vidare. Mattias?
Rakt in i sommarhettan.
Jajamän!
Jajamän!
Vi har nu kommit hem från Örebro.
Ja, det var ett tag sedan.
Ja, det var ett tag sedan. Ja,
fast inte i etern.
Nej, de som lyssnar så var det faktiskt bara en vecka sedan vi var i Örebro.
Ja, 2 månader sedan vi var där.
Ja,
i inflash.
Så är det.
Men det är sånt som blir lite märkligt emellanåt.
Ja. Men har du byggt något skojigt på sistone?
Har inte hunnit.
Nej.
Inte ett skit. Jag har köpt lite extra,
ja,
kanske.
Mm, köpt för... på sig lite grann kanske. Mm.
Ja, och nu har du typ förbud ett tag framöver. Ja, det brukar bli så.
Man får sätta lite begränsningar på sig. Men skatteåterbäringen kom nu i veckan.
Nej, jaha, nej, den har inte jag sett mycket av. Jag tror faktiskt att jag inte har något.
Nej,
jag fick tillbaka på elen dock. Jag får vara glad för det.
Ja, okej. Okay. Ja, just
rakt
det, just
in i sonens student.
Mm. Våra solceller jobbar bra nu, kan jag säga.
Oh, jag är så avundsjuk.
Mm. Mm.
Han har musikkunnande. Han har massvis med Lego. Och han har solceller på taket.
Ja, du, jag har mer grejer. Du anar inte.
Jag vill inte veta.
Nu ska vi se. Jo, jag kan säga vad jag har byggt. Jag har byggt en Chevrolet.
En skeva?
Ja, precis. Den kom för några år sedan. En svart.
Aha.
Den står här bak någonstans.
Ja. Jag vänder mig om lite så här. Det ser ut som från Fast and Furious.
Ja, kärra. Lite så. Man kunde välja om det skulle vara grå eller vita eller mörkröda fartränder på den.
Ooh.
Jag tog de mörkröda.
Jag säger det.
Jag tyckte det var snyggt.
Ja,
det var ett väldigt roligt bygge, ska jag säga.
Jaha.
Men jag gillar att bygga de där stora bilarna.
Du gillar de där bilarna överhuvudtaget.
Ja,
jag har sett en Ford i garaget.
Ja, men det var ju skala 1-1.
Ja, och den står mer än den går.
Nej, den går.
Ja, den går, men den har stått längre.
Ja, det vore ju konstigt. Hörru du, nu ska vi inte prata om sådana här dumheter. Vi välkomnar till studion vår kompis Martin. Tjenare.
Hej, hej.
Hej,
tack
Martin.
Så mycket.
Ja, Martin Andreasson,
ja.
Heter du. Vem är du?
Jag är 28 år gammal.
Ja.
Bor på Gotland. Så jag är medlem i Svebrik Gotland också. Och det är därifrån
tack
jag...
Lov.
Ja, därför jag känner er.
Ja.
Jag är ju här då för att jag samlar väldigt mycket på Lego Bionicle.
Bionicle, det här är Bionicle-avsnittet, förstår ni.
Det här är grymt, om någonting som jag inte hade en susning om innan. Jag hade susning om, men jag hade ingen aning om att man kunde träffa folk som har begåvat sitt liv med det.
Nej, men som är så passionerat intresserad av Bionicle som du, Martin.
Det är som
men,
du och Fabulan.
Jag tänker, 28, hur himla ung var du när du började i Svebrik?
Oj, det var en bra fråga. Jag hittade tillbaka ungefär 2014-15 där,
ja,
när
okay.
Bionicle återlanserades.
Ja, 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 så var det, just det. För jag tycker du har varit med jämnt i Svebrik Gotland.
Ja, det var ju precis då.
Ja, det var när vi drog igång, just det, det var ju 14-15. Så var det, precis, vad skoj. Men annars då, jobbar du med något eller så?
Ja, jag är egenföretagare.
Ja.
Jag driver ett företag som heter Raukard. Betygsätter och autentiserar samlarbilder.
Rauk card.
Mm. Yes.
Alltså raukar för er som har svartvita apparater. Så det är alltså våra kalkstensformationer som vi har på Gotland. Raukarna. Rauk card.
Förvittrade stenstoder.
Ja,
ja,
just det.
Medusa har inte varit här.
Va?
Medusa. Grekisk
mytologi. Just det.
Hon har inte varit
här. Det är en annan grej. Ja, nej, precis.
Även om hon var hobbörsgubben, men...
Ja.
Nu kommer vi från ämnet igen.
Ja, precis. Du är väldigt bra på det.
Ja.
Men Martin, alltså du vad heter det?
Autentiserar, alltså kontrollerar äkthet på samlarbilder.
All right.
Så att man får som ett äkthetsintyg. Och sen så betygsätter vi också kortens skick på en skala från 1 till 10. Då. Så kapslas de in, så man bevarar dem. Och det underlättar också när man vill köpa och sälja med korten.
Just det, man kapslar in dem. Det är inte så att man slivar dem. Har jag hört talas om sleeving.
Då är det bara en vanlig plastficka.
Ja, precis.
Här är lite mer avancerat då, så vi har speciella hållare i arkivbeständiga material. Och sen förseglas det med ultraljud. Så att det ska vara arkivariskt.
Ja, vad coolt.
Men det är inte bara för gotländska kunder, va? Jag misstänker att det är lite vidare än så.
Just nu hela Sverige, men vi planerar att eventuellt utöka sen också. Europa och kanske världen sen.
Vad coolt. Är ni många som jobbar med det, eller är det bara du?
Jag på heltid och sen har jag en till anställd på heltid och några som jobbar på timme.
Vad coolt.
Så det byggs upp sakta men säkert.
Ja.
Det är ingen liten rörelse. Jag tittar på ensam Miklaren här bredvid med sin firma.
Just det.
Men du har anställd till och med.
Ja, men det började ju så. Som först hobby, sen enskild firma och nu aktiebolag.
Ja, bra. Jag har sett, visst har du också en Bricklink-butik?
Ja, men det är mest... den används inte särskilt mycket. Nej, det har mer varit för att sålt av lite extra bionicle-masker,
ja,
och sådär.
Det, just det.
Men det är inget som jag använder aktivt.
Men heter den också Rauk Card?
Ja.
Just det. Mm. Så om man är ute efter något väldigt speciellt kan man ju gå in på Bricklink och kolla.
Men då kan vi fråga om det heter Rauk Card. Men du heter inte Rauk på forumet, Sveabricks forum?
Nej, och det startade jag ju konto på Sveabrick var ju långt innan jag började med mitt företag också.
Mm.
Så på Sveabrick heter jag bara Martin.
Just det. Och det finns ganska många som heter Martin generellt.
Men bara en Martin.
Ja,
Martin.
Mm. Som du heter bara. Var det inte så att du hette något mer?
Jo, det var en lite lustig historia ändå. För jag hade massa siffror efter i början. Så här, lite autogenererat.
Ja.
Sen var jag inne och kollade medlemslistan. Och då såg jag att det fanns ingen som bara hade Martin Martin.
Mm. Mm.
Men det fanns massa andra Martin med siffror. Och så här. Så ja, jag tänkte, jag testade att skriva till admin då och fråga om jag fick byta.
Ja.
Då fick jag reservera det.
Nej, det var inget konstigt.
Nej.
Strålande.
Rimligt namn att ha. Ja.
Jag kanske ska byta ut MTW eller MTV, för det är ändå ingen som fattar.
Det är ingen som begriper vad du håller på med. Det har du väl aldrig gjort.
Nej, förvisso.
Men alltså, om man hoppar tillbaka lite i tiden då, när du var liten, hur såg Lego-byggandet ut då?
När jag har tänkt tillbaka lite så tror jag faktiskt att det absolut första måste ha varit Duplo när jag var väldigt liten.
Ja, visst. Ja.
Annars så fick jag lite strö-Lego-set så här vid julafton när man fyllde år. Så då var det mest de här jättesmå boxarna med någon liten brevbärare eller någon liten riddare eller sådär.
Mm.
Och jag tyckte det var väldigt kul med Lego och sitta och bygga sådär. Men jag var aldrig riktigt sådär superinnördad.
Nej.
Och det var ju först då när Bionicle kom som jag verkligen kände att jag fastnade.
Mm.
Och som jag fick verkligen den här passionen för Legot.
Visst.
Det var nischen som passade i.
Exakt.
Men om du kom tillbaka 15, då kan du inte ha haft en så värst lång Dark Ages.
Nej.
För jag har format, jag har sagt att du upplevde och var intresserad av Bionicle när det släpptes runt 2000.
Mm. Så det kom ju 2001,
ja.
Och det var då jag hoppade på det också från allra första vevan där. Och då var jag ju 6-7 år, så det var perfekt ålder kan man säga. Och sen höll jag på...
Jag räknar frenetiskt på fingrarna här.
Sen höll jag på fram till kanske 2004-2005 någonstans där.
Mm.
Det var ju när man kom upp där mot högstadieåldern. Då började det bli lite töntigt att hålla på med Lego.
Ja, ja.
Även om Bionicle försökte vara lite mer åt edgy hållet, så blev det ändå liksom, i andras ögon så var det inte coolt att hålla på med Lego.
Nej.
Så då var det som att man tappade av det lite grann.
Ja, ja.
Och sen så efter gymnasiet då, när jag hade tagit studenten, det var först då man började kunna hitta tillbaka.
Ja, just det. Just det. Har du syskon?
Nej, jag är ensam.
Okej, så det Legot du hade fick du ha för dig själv.
Jajamän.
Och man inte behövde slåss om det.
Du började redan då gradera dem så att, att de var liksom...
Nej, jag var inte condition. Så noga med dem när jag var liten.
Nej, utan,
man slog sig med dem och hade battles och allt möjligt.
Ja, visst.
Så Kina fick puffar på ryggen.
Nej, inte så allvarligt kanske.
Nej. Men så du, vad ska man säga, som Eiffel nu då, du bygger inte särskilt mycket... annat sådär, utan det är, om jag förstått rätt så är det mest samlandet som är din grej.
Ja, det är det jag tycker är absolut roligast.
Ja.
Men absolut så köper jag ju Lego-set lite då och då.
Ja.
Även system köper jag ju lite ibland.
Ja.
Sådana jag tycker är kul. För jag ser ju Lego-byggandet för mig är inte så jättemycket mocking då, utan det blir lite mer som terapi att sitta och bygga och följa instruktioner och så tycker jag är väldigt lugnande.
Ja, det är väldigt bra.
Så den biten tycker jag om väldigt mycket.
Ja.
Sen skulle jag vilja mocka mer, men då känns det som att man måste dedikera väldigt mycket tid för att sätta sig in och få lära sig alla byggtekniker och bygga en stor samling så man har alla färger att man behöver.
Det brukar vara lite så. Mm. Men när du bygger set, vilken sorts byggen är det då? Typ?
Han sa teknik nyss.
Ja, jag är ju, teknik är någonting som jag verkligen gillar och det är tack vare Bionicle.
Ja, visst. Mm. Mm.
Annars är det bara coola sätt i allmänhet, tycker jag.
Ja. Ja, men det kan vara något som man känner igen.
Mm.
Jag vet, alltså, framförallt för min del, alltså de här Nintendo-grejerna de släpper nu. Det är från när jag var liten och växte upp och man spelar Nintendo 64 och Bowser. Liksom, man måste ju ha det.
Mm.
Och det är ju sådana grejer, de är väldigt bra på Lego att anspela på nostalgin.
Ja, precis.
Så det kanske...
Men du är inte så dum med mockarna ändå. Jag vet en sak som jag sett som du har haft på utställningen i Gotland också. En sak som egentligen inte finns och därför måste du mocka den. Men som är Bionicle, men inte finns.
Var är den jättestora?
Den jättestora.
Ja, den är ju faktiskt inte jag själv som har mockat då heller. Utan Nej. Det är fansen som tillsammans har tagit fram instruktionerna, kan man
så
säga. Och sen har jag byggt ut efter det.
Men den är stor.
Ja.
Helt klart.
Imponerande.
Ja, det är en intressant historia också när du berättar om det. Just det här att fansen sätter ihop den.
Mm.
Och att det finns ett ansikte som inte finns, om jag minns rätt.
Ja, just det sättet du syftar på, det var ju då den onda skurken Makota från generation 2. Han skulle vara huvudskurken. Och när generation 2 kom så var det först planerat att det skulle vara under 3 års tid. Men tyvärr så la de ner temat redan efter 2 år.
Ja, okay.
Så det fanns ju mycket story och mycket sätt som var planerade.
Mm.
Och då hade de ju släppt en del konceptbilder på hur masken och så skulle se ut för den här superskurken. Men sättet kom då aldrig officiellt.
Ah.
Och det var några Lego-designers som också hade gjort konceptmodeller och lite sådär som de visade upp sen för fansen. Och fansen tillsammans då har suttit och kollat de här bilderna in i minsta detalj och zoomat in och fått alla detaljer och sådär. Och sen lyckats då bygga ihop sätten.
Mm.
Så han har några olika skepnader, men just den här som jag byggde då var ju den som var den allt största och mest häftiga och imponerande.
Och det är den.
Masken då.
Just det.
Den, eftersom den inte släpptes, då fick ju fansen sitta och 3D-modellera den masken själva.
Ja.
Och sen ta till den fantastiska tekniken med 3D-printing.
Just.
Och tack vare det så kunde man då få det här sättet komplett.
Ja.
Ett icke-officiellt officiellt Lego-sätt.
Ja, men på något sätt. På något som skulle ha släppts egentligen. Men den är liksom, vad är den? 50 cm hög eller något?
Ja. Absolut, med vingarna nästan närmare en meter.
Ja, jösses. Ja, det är coolt.
Synd att det inte är video, för då skulle kunna visa en bild.
Ja.
Men det kan vi inte just nu. Vi får beskriva den målanden. Den är stor, den har vingar och en mask som är 3D-printed.
Ja.
Så, det borde du täcka.
Jag får med att den drar åt lila, va?
Ja, svarta och lila detaljer.
Ja,
det stämmer bra.
Mm. Ja, tänk på, ibland kommer man ihåg grejer sånt där som fastnar i bakhuvudet.
Vissa saker är lättare att komma ihåg än andra. Men för att jag tycker jag var tvungen att läsa lite grann just om Bionicle och så vidare, för att det här med generation 1 och generation 2, så var det ju generation 2 fimpades ganska fort för att av någon anledning så funkar det inte riktigt bra. Men generation 1, den håller på i 10 år.
Ja. Det stämmer.
Nu, jag tror att vi får börja be Martin berätta här hur det började egentligen, Bionicle alltihopa, så att vi får en ordentlig tidslinje på det.
Ja, det är egentligen en väldigt lång historia.
Ja.
Man skulle kunna, som ni säger, mycket annat också, ta ett helt avsnitt bara alltså, gå igenom storyn eller sådär.
Ja.
Det är väldigt brett. Men man kan ju säga att Bionicle från allra första början var ju ett subtema av teknik.
Ja.
Och det var ju under tiden när Lego hade det väldigt tufft och inte riktigt visste.
Just.
Ja, de började
barskrapade.
De började tappa försäljning och då var väldigt, företaget som helhet var ju ganska stillastående.
Mm.
Och de bredde ut sig lite för mycket, kan man väl säga. Hade för mycket olika bitar och
just
hela den biten. Så de började experimentera lite med hur de skulle kunna finna en ny marknad egentligen.
Ja.
Och det de först ville, det var att nå en ny kundbas då.
Mm.
Så tanken med de här sätten från början, det var ju att de skulle göra små sätt som kunde säljas enkelt i till exempel matbutiker och bensinmackar och så här. Och att de då skulle kunna nå ut till nya sorters kunder som kanske inte köpte det klassiska Legot.
Mm.
Så första iterationen av det här, det var ju slicers eller throwbots. Som var då de här små actionfigurerna, kan man ju säga. Som var nästan bara teknikbitar. Och det var ju där de först introducerade balljointen. Så var den här kulleden som gjorde att man kunde posera på ett helt annat sätt.
Men det här är alltså innan 2001?
Ja, 1999.
Okej.
Så det var det absolut första, kan man säga, som innan Bionicle.
Förlåt, har du också, det finns några sportset med några hockeygrejer?
Mm, de känner jag också till.
Är det där också?
Nej, någonstans? De kom senare.
Okej,
nu kastar vi prylar omkring.
Ja, det är ingen fara.
Så slicers var först, och efter det testade de Roboriders, som var liknande koncept, men då var det motorcyklar som hade då personligheter, man ska säga, och var tekniskt byggda. Och tanken då var ju lite det här att de ville fånga trenden med hype marketing också, att det skulle vara saker som kom under ett år bara, att man ville bygga upp en hype och att folk skulle köpa det då, och sen så flyttar man till nästa grej, nästa hype-produkt helt enkelt. Och det var ju mycket taget efter hur det var då på sen 90-tal med leksaker, att det var väldigt mycket hype-fokuserat med, ja, det var allt möjligt med Tamagotchi och Furbies och Go-Go's och allt sånt där. Och den absolut största konkurrenten, det var ju egentligen Pokémon som kom där 1998-1999 ungefär.
Okay.
Så där försökte de också ta mycket inspiration, eller man ska säga. Och de testade också då att introducera det här med samlarobjekten.
Ja.
Så redan ifrån slicers så kunde man ju samla på de här olika diskarna som de kunde skjuta iväg.
Ja, just det.
Och då var det olika motiv på dem och olika färger man kunde samla.
Ja.
Och de fortsatte även med Rob Riders då, och gjorde det med de här olika hjulen istället som de har. Och då hade hjulen olika krafter och olika motiv som man kunde samla.
Ja.
Men sen då, jag tror slicers gick ganska bra. Robo Riders var inte riktigt lika lyckat.
Nej.
Men det var ju tredje gången som de verkligen slog huvudet på spiken, om man ska säga, när de släppte Bionicle.
Ja.
Och allt det här var ju bara som uppbyggnad till det. Som jag förstår det hade de redan idéerna för Bionicle i planering redan där vid 99.
Ja, okay.
Och det som var verkligen banbrytande med det då, det var ju dels det här med the buildable action figure, construction som man kallar det, constructible action figure.
Ja.
Och sen att de introducerade story egentligen för första gången med ett eget tema.
Ja.
Alltså man hade ju inte riktigt några storyteman innan, utan det var ju bara Star Wars.
Ja, just det.
Som kom också 99 där.
Ja.
Och det var ju inte deras egna intellectual property då, som man pratar om. Och de visste ju att absolut att Star Wars skulle, det gick väldigt bra och de fick in pengar på det, men det var inte deras egna, så de skulle inte kunna livnära hela företaget på bara licensprodukter, utan de ville ju ha någonting eget. Och då blev Bionicle deras alltså storsatsning där 2001, för de har ju ofta teman som de satsar extra på.
Ja, just det.
Och 2001 så var ju då Bionicle. Så de satsade jättemycket på sätten, story, marknadsföring och hela den biten. De gjorde väldigt mycket multimedia marketing som var väldigt banbrytande då.
Ja.
Så de satsade på spel, det kom speciell musik, det kom alltså brädspel, kortspel, serietidningar, filmar, böcker, film kom sen också.
Ja.
Och det var ju första Lego-filmen om jag inte missminner mig helt.
Ja, ja, ja.
De introducerade, eller tog vidare det här, byggde på det med samlarobjekt och introducerade de här maskerna som seten har.
Just det.
Och då var det ju att dels fick man i varje set en samlarmask som man kunde samla på. Och sen sålde de också i små blind bags, som små påsar då, så man kunde få slumpade masker.
Just.
Då tror jag det var ungefär 2 stycken per påse då. Och det är ju väldigt likt vad de gör idag med minifigurer.
Ja, just det.
Så det var ju som första fröet till det. Som
klämma.
Det.
Ja, exakt. Ja, precis. Gick det att klämma på dem?
Ja, absolut. Men man visste inte vilken färg man skulle få.
Nej.
Och i Bionicle var färgen då är ju extremt viktig.
Jag har förstått det.
Rariteten.
Ja.
Så de pushade verkligen på alla de här fronterna. Och sen var det också det precis vid millenniumskiftet att internet var nytt, så de pushade. De hade en dedikerad Bionicle-hemsida som de hänvisade till. De hade ett flashspel som var extremt viktigt också för framgången. Okay. Där de varje...
Oh, det gamla flash-systemet. Ja. Det har jag under minnen av.
Jag tror det var så där en gång i veckan eller något liknande som de pushade lite mer och expanderade den här världen. Så det var som en stor värld man utforskade och fick lära sig om den här Bionicle-världen. Och något som jag personligen tyckte var extremt häftigt när jag var liten, det var att varje sån här burk, nu hoppas jag att vi kommer ta med det här på bild sen,
men
original canistern som Bionicle kom i, eller burken, kom ju med en liten CD-skiva, en sån här mini-CD-ram.
Ah, minidisk. Kolla.
Eller inte minidisk. Men.
Så då satt man in den här CD-en i datorn, så fick man installera en liten mjukvara.
Ja.
Och då kunde man få reda på mer om världen och karaktärerna.
All right.
Och varje mask hade då en liten kod i sig. Så kollar man på baksidan av masken kunde man skriva in koden och då fick man veta mer om just den specifika karaktären.
All right. Vad avancerat.
Ja, verkligen. Och det var ju då... de ville ge initiativ att man skulle köpa alla och skriva in alla koder, ja, för att få klart. Det här kompletta, ja, historien då. Så det var verkligen...
You gotta catch them all.
Exakt.
Snack om att fightas med Pokémon.
Och det var det här också att det var väldigt viktigt med utforskandet. För första åren i alla fall, då var det mycket sådär mysterier, att man själv fick utforska världen. Och alla de här små bitarna gav en liten pusselbit, kan man säga, till den stora storyn.
Ja, okay.
Och man kunde ju absolut följa storyn via bara setten eller via bara serien och sådär. Men om man skulle få allt så behövde man konsumera en liten bit av varje medium.
Men det var liksom inte en tv-serie som Ninjago och sånt har varit. Nej. Sen. Utan det var serietidningar.
Exakt.
Där man läste.
Det var på den tiden serietidningen fortfarande fanns.
Ja.
Akten ljuva tiden, jag minns den som igår. Ja.
Och Mattias, det är ju lite häftigt, för det var ju DC som hade licensen och gjorde alla tidningar också.
Ah, men det kan nog stämma, för det dyker ju alltid upp just i DCs tidningar.
Jaha.
Alltså reklam. Mm. Ja, right. Speciellt i amerikanska tidningar och så vidare. Mm. Där skulle man se rätt mycket av det.
Ja. Så de tog hjälp av de här jättarna,
yeah,
för att få den här marknadsföringspushen också.
Okay.
Till exempel McDonald's också var ju också, ja, att de släppte små bionicle-set i McDonald's Happy Meals och så.
Just det, en liten polybag eller något. Ja. Ja. Men Martin har alltså med sig en av de första setten här, alltså en canister med, alltså från 2001, visst var det så?
Korrekt.
Ja. Och där sa du att det var 6 stycken olika i den, den vågen när man släppte det. Det är alltså som en liten brun robot helt enkelt, om man får säga så. Är det robotar? Eller vad är de?
De är ju biomekaniska, kan man ju säga.
Ah, okay.
Så det är ju typ robotar blandat med att de har en typ av, alltså det är ju som en typ av organism, kan man säga.
Ja, det är lite som General Grievous kanske för Star Wars-tittarna.
Ja. Men Bionicle, det är ju egentligen hopsatt av två ord.
Ja, Biological Chronicle.
Ja.
Ja, okej.
Okay. Så biologiska historier.
Ja, jag förstår.
Ja.
Vad bra. Men var det också så med de här 6 första sätten att man kunde kombinera dem till en stor?
Ja, precis. Och det var ju också en del av storyn då, att de deras motto var ju Unity, Duty och Destiny. Oh. Och då var ju ena delen där då, Unity, att de kunde, eller man skulle samarbeta för att nå målen.
Ja.
Så i varje instruktion då, längst bak, så fick man en tredjedel av det här stora bygget. Så det var av de 6 första, då var det 3 plus 3, byggde man 2 stora set då.
Okay.
Och det var ju den kombinationen de behövde då för att besegra den.
Jag förstår.
Säg nu inte Mixels, för då slår jag ihjäl dig.
Nej, det är inte Mixels, det är en helt annan grej. Men just den här grejen hade de ju också i samma tid, om jag minns rätt, i små Star Wars set. Okay. Sådana minigrejer. Mm. Då fick man liksom en fjärdedel av en Y-vinge, har jag för mig att det var. Mm. Eller om Y-vingen var en av de 4, ja, strunt samma. Men så kunde man bygga ett 50 skepp om man hade köpt alla de andra 4. Mm. Det var ju alltså extra bitar som hörde till där då. Men det är också lite grann som, jag återkommer hela tiden till Ninjago, för det är det enda jag har. Mm. Eller så, om jag får säga, mina barn har växt upp med det, så jag har sett och köpt de sätten. Det är ju också på något sätt att man kombinerar de 4 drakarna eller någonting till en ultimat drake och så vidare. Så att det finns någon slags bakomliggande grej här, som väl grundar sig på att Lego ska sälja alla sätten. Exakt. Till alla barn.
Men det här var väl som du, jag tror du sa, att det här var egentligen första riktigt genomtänkte försäljningsgrejen som Lego hade.
Ja.
Med story från A till Ö.
Ja.
Men det enda du skulle göra lite på själva leken själv. Annars fanns allting annat att inkorporera i det.
Just första åren var lite mer fritt ändå, men det var ju väldigt genomtänkt. Mm. Men sen var ju något som är väldigt viktigt för många som är insatta i Bionicle, det är just storyn. För de, ju mer åren gick och så, ju mer utvecklade de det. Och det var ju verkligen en jättestort fokus, just för att de kunde släppa böcker och allt möjligt, alltså textböcker med story och sådär. Mm. Så det är många som är väldigt investerade just i loren och sådär. Ja. Och det är också en anledning till varför jag tror det gick så bra för Bionicle, att de lyckades skapa en egen värld. De just hade ju nästan det som ett mål, att skapa sitt eget Star Wars-universum.
Ja.
Lite stort tuggus välje.
Ja, men de lyckades.
Det gick rätt bra. Man brukar säga att Star Wars var det som franchisen var det som räddade Lego från sotdöden i princip.
Tillsammans med Bionicle.
Tillsammans med Bionicle. Ja, just det. För det just hade jag faktiskt ingen susning på innan.
Nej.
Att, vad var det, de sålde för typ 1 miljard eller något sånt första vändan. Och på den tiden, för 20 år sedan, då var det mycket pengar då också.
Som jag förstår det, så som sagt, Star Wars, det gick väldigt bra, men de hade absolut inte samma vinstmarginaler på det. För Bionicle var ju deras 100% egna IP, så de fick ju alla intäkter för det.
Just det.
Så det var extremt lönsamt för dem att...
Även om man hade kanske en del kostnader för framställningen av alltihopa, liksom CD-skivor och speciella grejer. För det är ju också så, om man får säga som Mattias brukar säga, elefanten i rummet. Det här, för Bionicle är ju, för många A-Falls är det ju, om man säger, oanvändbara bitar. Mm. Alltså om man har en blandlott som man har köpt, så här, här är bara Bionicle, och då slänger man undan. För det är inte det man brukar bygga med.
Mm.
Men det är ju otroligt mycket... specialiserade bitar. Mm. Alltså man måste ha gjort väldigt mycket gjutformar. Det är ju unika bitar i varje set nästan.
Mm.
Så att det rimmar ju lite illa med det man har hört tidigare om att Lego på 90-talet, de gjorde för många... alltså de gjorde kläder och allt möjligt också, vilket gjorde att det blev sämre ekonomi för dem. Men också det här att de hade för många färger, för många gjutformar och så vidare.
Mm.
Och då har Bionicle, som har bara nya gjutformar nästan, är en sak som räddar dem. Det är ju ganska häftigt att man ändå vågade satsa på det då.
Mm. Jag tror ändå första åren, som jag nämnde lite innan, var ju tekniktema.
Ja, just det.
Så första seten var ju extremt mycket teknikbitar.
Ja, ja, ja.
Och det är lite kul också, jag har sett vissa A-Falls har postat i grupperna så att de har köpt samling med teknikbitar. Och så har de, jag hittade en jättecool teknik, dinosaurie, eller vad är det här för någonting?
Uh-huh.
Man bara, det är Bionicle som du annars brukar prata illa om. Liksom, det finns jättehäftiga teknikbyggen med Bionicle. Det var ju egentligen på de senare åren mot slutet där, så var det extremt mycket specialbitar.
Ja, okej.
Enligt mig personligen så tycker jag att de gjorde det för simpelt. Att det var för få bitar och för mycket stora bitar och sådär.
Okay. Mm.
Och de är ju lite mindre användbara.
Ja.
Men som sagt, de första åren var det väldigt mycket teknik.
Ja.
Och det kan ju möjligtvis vara så att det var en av anledningarna till varför det började gå sämre för dem också. Att det var för mycket specialutformar. Just att om man ska släppa en hel linje med krigare, så ska de ha varsitt unikt vapen som ska vara nytt för varje våg och sådär. Då blir det ju väldigt mycket... utformning.
Men vi säger så här, 2001, det var ju inte bara de här sex burkarna som kom 2001.
Nej.
Utan det var ju jättemånga sätt redan då.
Man fick ju som ett komplett värld nästan.
Ja.
Så krigarna, de här Toa Mata, de var ju huvudkaraktärerna. Sen hade du ju också byborna, kan man säga. Matoranerna.
Ja.
Och deras hövdingar, eller vad man ska säga, byledare, Tohunga. Och fick också Rahi, som är det är egentligen djur, kan man säga, men de flesta använder dem ju som fiender.
Ja, okay.
Som de här Toa då skulle slåss emot, för de var ju egentligen goda men besatta av den här onda kraften, den mystiska kraften, som man inte visste riktigt vad det var första åren. Så man fick ju hela den linjen då.
Ja, är det så, det känns lite grann på de här namnen att det är lite nyzeeländskt.
Det stämmer.
Det är så.
Och det är också något som var väldigt unikt när det kom. Att det är ju influerat mycket av polynesisk kultur.
Ja, okay.
Så alla namnen är på Maori.
De har tagit det verkligen på Maori och de har använt ord från Maori.
Precis.
Till för jag tänkte att det är väldigt mycket som alltså påhittade annars grejer, men de har bara tagit och översatt.
Ja, det är ju väldigt genomtänkt egentligen. Så varje, de här toakrigarna har ju sitt element, kan man säga. Så det är ju sten, vatten, vind och eld och is. Och det är ju, namnen är ju då på Maori vad det heter. Så på Hatu är ju då sten på Maori.
Okej. Okay. Och det är den här bruna som sparkar på en sten. Ja, bra.
Logiskt.
Ja, men verkligen.
En brun sten förvisso, men i alla fall.
Nej, men jag hajar. Men sen fortsatte det ju i hur många år var den första, så att säga?
Det var ända fram till 2010. De gick ifrån det här med polynesisk kultur ganska snabbt. Det var bara första åren egentligen. Sen utvecklades det och de utforskade nya öar och allt möjligt. I den här
Det blev lite beef där med Maui-folket.
Ja, det var ju också en av anledningarna,
tror jag. Jaha, okej.
De varit lite sura för att de gjorde mynt av deras.
Ja, okej.
Mm. Ja, och jag tror också att det hade att göra med att de använde... De var inte sura i sig på att Lego använde deras kultur, men att de använde det fel. Så jag tror det är just det jag blandar lätt ihop. Det jag sa säkert fel innan också, men det här med Tohunga och Matoran. Där var ju ett namn som de fick ändra på ganska tidigt för att de användes i fel syfte. Mm. Ja, och det var det de inte gillade. Då.
Men de kom överens till sist. Och om jag förstod saken rätt så byggde de faktiskt lite sån här överenskommelse på hur man fick lov att hjälpas åt, om man säger. Man hjälpte varandra. De ville ju egentligen ha ut sin kultur och Lego ville sälja prylar. Men vissa saker fick de ju gå ifrån namnmässigt.
Men så det är 10 år. Under 10 år så ger man ut Bionicles 1 första vändan, om man säger så. Det är ju riktigt långt.
Mm.
För man tänker sig, för de pratar ju också återigen om Ninjago, att det var liksom under, att det skulle vara under 2-3 år som vi har sett sen med Shima, Nexon Knights och många andra sådana teman, att de är inte längre än 3 år. Nej. Ninjago fick de fortsätta med för det var så populärt. Men Bionicle, det jobbar de på riktigt, riktigt länge med.
Ja, och de flesta i min ålder som växte upp med det, de har ju en förkärlek just för de första 3 åren. Det är liksom the golden years brukar man prata om. Och det är ju som en separat story, kan man säga. Sen gör de en timeskip och hoppar tillbaka i tiden och då följer man nya karaktärer.
Mm.
Men det är ju ändå en hel story såklart.
Ja.
Men det är just de här 3 första åren när de mest som genomtänkt och viktigast känner jag. Sen kommer ju vissa in senare och de har ju de andra så här 3-årsblocken som sina favoriter såklart.
Just det.
Det är som
just
Clone Wars och alla spin-offarna.
Ja, just det. Ja, det är allt möjligt.
Det är ju hemskt att vi ska jämföra med Star Wars.
Ja. Och Ninjago.
Men det är bara för att du är med här. Ja.
För Ninjago har de också börjat sälja nu senare år så här klassiska grejer, att de omdesignar gamla set och så här, kallar det för legacy eller någonting. Är det sånt i Bionicle också?
Jag önskar att det var så.
Ja, okej, jag förstår.
Vi fick ju en liten touch av det här jubileumsetet.
Ja, just det.
Kanske var den fulaste Bionicle någonsin.
Ja, då gjorde de den mest ikoniska, det är ju då Toa Tahu som har varit den som har stått längst fram på alla bilder. Och sen, the red one brukar många säga, den röda gubben. Han var ju med det sättet. Och sen fick han ju faktiskt ett gift with purchase set väldigt nyligen.
Ja, just det.
Då
just
byggde
det.
De ett Bionicle set i system.
Ja.
För inte första gången ska jag inte säga, för de hade ju playsets långt tillbaka.
Ja, ja.
Men riktiga som actionfiguren i system. Så det var väldigt mixade känslor bland fansen. Men jag uppskattar verkligen att de släppte det.
Ja. Men vi pratade också om när det kom tillbaka 2014.
Mm.
Då hade det varit en glapp då på bara 4 år.
Ja, 2015 kom det tillbaka, så 5 år ungefär.
Ja. Okej, vad gjorde de då? Tänkte de, nu ska vi dra lite mer pengar ur det här temat.
På sätt och vis, de testade ju att expandera med Hero Factory.
Just det var en annan grej. Ja.
Och många A-Falls blandar ju ihop det där ganska friskt.
Ja.
För Hero Factory, det är ju som att de tog Bionicle och gjorde det ännu simplare.
Ja, okay.
Och då är det ju verkligen, det är ju robotar som slåss mot varandra, man ska säga.
Mm, mm.
En helt annan story som är, ja, det är ju inte Bionicle i själen riktigt,
nej.
Enligt mig. Och Zetten introducerade ett nytt byggsystem då, som var CCBS, Creature Character Building System.
Okay.
Eller något sånt tror jag.
Ja.
Och det är ju de som är väldigt mycket ball joints, att man bara klickar på olika armor-bitar på sätten, kan man säga.
Ja, okej.
Okay. Och de förstår ju lite mer att de är svåra att kombinera med vanligt system.
Ja, just det. Är det det som sen har blivit i Star Wars Construction-gubbarna?
Ja, exakt. Det är väldigt likt.
Ja, okej. Okay. Men det finns ju ett tema till där, alltså Knights Kingdom hade ju också en del stora gubbar.
Mm.
Du vet ju att du har rotat i en låda jag har här med, från mina brorsöner. Ja. Nej, det här är inte Bionicle. Nej, okej då.
Ja, de har ju en helt annan typ av joints också, sådana här ratchet joints.
Ja, just det.
Som har att de knäpper nästan.
Ja, just det. Och det sitter ju som vanliga systembitar på också. Så att det är en helt annan grej. Men det är också liksom stora robotliknande grejer.
Jag minns när jag var liten och såg, det var det kring 2003-2004. Man följde ju mycket av Bionicle-sätten när de kom så här på tv, då visade de alltid reklam för häftiga sätten. När det kom Knights Kingdom där, då trodde jag att det var den nya Bionicle-vevan. Så jag var ju helt förskräckt som liten. Tänkte, nu har de förstört mina Bionicle där.
Ja.
Så ända sedan dess har jag haft jättesvårt för Knights Kingdom.
Ja, jag förstår. Ja, vi ska sluta prata om det. Men då var det ett par år, 15, 16, 17 eller något sånt.
När det kom tillbaka.
Ja,
det var 2 år.
2 år bara, ja. Var det många sätt de gjorde då? Eller var det...
De följde det gamla ganska likt, att de släppte ja, okay. 6 huvudhjältar och sen var det då 6 stycken bybor kan man säga.
Ja.
En från varje stam då, eller element. Och sen så kom det ju vissa fiender också, men de gjorde ju väldigt konstiga val med hur de valde att presentera temat och ja, vilka okay. fiender och så de valde.
Ja.
För de slåss ju i princip bara mot skelettzombies. Jaha, och det är ju inte jätterolig story kanske. De dummade ner storyn ganska så rejält och förlorade mycket av det här djupet som
ja, okay.
originalet hade.
Ja, det var lite snabba sätt bara ut ja. På hyllorna liksom.
Men vanligtvis brukar man säga att i samlarsammanhang så är de saker som bara dyker upp ett litet kort tag som blir mer värt på i slutändan. Men är det samma sak med Bionicle eller är det de 10 första åren eller första 3 av de 10 åren som är mest värdefullt i samlare?
Nej, jag skulle säga att setten från generation 2 är ganska eftertraktade också. De har ju stuckit i värde.
Ja, okay.
Absolut, om man ska hitta förseglade set är inte så enkelt.
Nej.
Och väldigt dyrt.
Ja.
Och det är ju dels för att de är väldigt få producerade av.
Mm.
Sen är ju många av setten i sig är ju bra set. Och det är ju många intressanta bitar för de som mockar med CCBS och teknik och sådär.
Ja, ja, ja.
Så det är bra set i sig. Men just hur de gjorde utförandet av hela temat som stort misslyckades de ju med.
Lite synd ändå.
Mm.
Ja, visst. Visst. Alltså, det är ju så spännande det här. För jag var ju helt blank på 90-talet med Lego. Det var ju verkligen Dark Age och en bit in 2000 också här då. Så Bionicle har liksom försvunnit, men sen dök du upp och så här, visade vad mycket olika grejer det finns också, vad olika saker man kan göra. Och nu, jag kollade Bricklink och där, om man bara klickar Bionicle set, då är det alltså 456 set.
Ja, det kan absolut stämma.
Så det är helt galet.
Min diakel ramlade just nu på golvet.
Ja, precis.
Det var lite mer än vad jag trodde.
Och det är faktiskt nästan lika många delar om man klickar på parts på Bionicle. Det är 442 stycken som då har tillverkats till det här. Och en del, om man får säga, oanvändbara för systembygge.
Mm.
Men det finns ju också en del som är stora vapen som ser ganska intressanta ut. Om man ska bygga någon systemgubbe eller något så kan ju de där vara riktigt användbara.
Mm.
Och vi har ju också vår kompis Oger som ofta ser det som en utmaning att bygga någonting intressant av en Bionicle-bit eller vad det nu kan vara för annan bit som inte passar in i det vanliga. Ja. Men det finns ju också åtminstone ett par Bionicle-bitar som har letat sig in mycket mer i systemsätt. Och då tänker jag på den som heter Bionicle 1x3 Tooth with Axle Hole.
Ja, den det, är riktigt bra.
Ja, det är liksom en tandbit. Och den har jag använts alltså, till jättemycket olika grejer. Alltså strålkastare på bilar och allt möjligt, genomskinliga och sådär.
Mm.
Och klor och tänder och allt möjligt. Var det tänder i Bionicle-gubbar? Eller hur var det?
Från allra första början var det Borok som de kallas. Det var bland de första fienderna man kan säga. Det är de här bollarna som nästan är lite Transformers-liknande.
Ja, just det.
Man kan vika ihop dem och så blir det som en boll och så kan de vecklas ut.
Mm.
Och då var det ögonen på dem som...
Ja, okej. Okay.
Så jag är ju inte van att kalla dem för Tooth eller så, utan de är ju Borok Eyes.
Ja, just det, förstås. De har nummer X346 om man vill slå upp dem på Bricklink. Ja, visste du det?
Ja.
X346, okej.
Okay. Jag ska ta... Vänta. X34... Nej, 3 ska det vara.
Går det bra, Mattias? Vad 4, gör du?
6. Jag ska kolla Bricklink bara.
Ja, okej. Okay.
Mm. Ja, det var den!
Ja, precis. Och sen är det ju en annan som...
Det var pinsamt att du håller på så här live, visar sin okunskap.
Ja, precis. Men den precis. Nästa vet du vilken det är, för det är den som heter Spine.
Bionicle Spine.
Bionicle Spine, som vi kallar den. Vad är den för nummer, Martin?
Det kan jag tyvärr. Den är en del av systemsetten.
Ja, precis. 55236.
Mm.
Men var det alltså Bionicle systemset?
Ja, eller? Från. Jag tror att det var introduktionen av den.
Ja, okej.
Okay. Det var ju... Det är ju som bakdelen av de här Piraka. Piraka är ju en större modell från början. Och sen har de en väldigt speciell spine kan man säga. Och när de skulle göra dem i minifigurformat så fick de den där speciella.
Okej, ja. För numera, de har ju bytt namn på den på Bricklink. Nu heter den Plant Vine Seaweed.
Jaha.
Och den går ju att använda till väldigt mycket olika grejer också. Men ursprungligen...
Mest grönsak.
Mest grönsaker, precis. Men ursprungligen är det alltså en bionicle bit. Mm. Som är väldigt användbar.
Piske också för Poison Ivy i Batman-sätten.
Ja, just det.
Mm. Så är det nog. Nu fick jag briljera lite grann i alla fall. Det. Men det var för att vara superhjältare.
Men alltså, jag gick igenom och kollade den här listan på 400 bitar. Är det någon mer som...
Det var de, när du nämnde Bionicle Beat eller systern, då var de två jag spontant tänkte direkt
det.
Men det är ju mycket möjligt att det finns fler som fortfarande används. Mm.
Jag vet, det finns någon kedjebit också. Som en ganska stor kedjelänk. Liksom. Det är mer som en stud med två krokar på. Och har man många sådana kan man bygga fräna grejer.
Det är ganska kraftig.
Ja,
precis. Liten och kompakt.
Ja, jag vet inte. En annan grej som jag har förstått, det är att Bionicle... kulturen har liksom letat sig in i andra Lego-sätt också. Att man lägger Easter eggs.
Just det, ja. Det har ju mycket att göra med att det finns några Lego-designers som är i min ålder.
Ja.
Som växte upp just med Bionicle och har det som sitt favorittema. Så de är ju jättepå det här att försöka smyga in
just
olika...
Det
är väldigt vanligt just med stickers.
Ja.
I olika sätt och att även prints och sådana saker.
Mm.
Så ända sedan de avslutade generation 2 2016 så har de försökt stoppa in sådana i olika sätt.
Just det. Någon av de stora Ninjago-byggena, va? Om det är Ninjago City Docks.
Ja, jag tror det är nästan alla stora Ninjago-byggen har någon Bionicle-referens. Ja.
Det är någon karta där man ser ön och lite sådär. Ja. Och var det inte något i Hidden Side också? Skolbussen.
Jo, den är väldigt rolig. För det är som en screenshot ifrån ett Bionicle-spel.
Jaha.
Och hela det spelet är egentligen en lång historia också. Det var en legend. Det var ett Bionicle-spel som skulle komma 2001 men som av mystiska anledningar blev cancelled precis innan release. Och det var i princip färdigt. Men ingen... liksom hade spelat det eller visste hur det skulle bli riktigt. All så det fanns en trailer som kom på de här CD-skivorna och sådär.
Ja.
Och sen nu, det var kanske 5 år sedan bara. Så nästan 20 år efter senare, då lyckades det här spelet komma fram till ytan.
Jaha.
Som en alfa-CD. Och fansen tog emot det med öppna armar. Det blev världens grej. Så nu håller ju fansen själva på att bygga upp det här spelet.
Okej, vad roligt.
På nytt och få det att fungera och allt sånt där. Och då, det var ju i den vevan som det här Hidden Side-sättet kom, tror jag. Eller ganska kort efter. Så då valde de att göra en referens till det här.
Det är
jätteroligt. Som hände i communityn.
Ja, för ibland så händer det att Martin frågar i vår Svebrick Gotland chattgrupp bara så här, är det någon som ska köpa det här sättet? Du är intresserad av den här klistermärket. det förstår jag det. Men hur ser din samling ut? Du har inte alla de här 456 sätten, gissar jag.
Nej, absolut inte. Så när jag började samla, när jag hittade tillbaka, då var det ju som för väldigt många andra, tror jag, när man hittar tillbaka till vad som helst, att då vill man ha allt.
Ja, just det.
Och då köpte jag ju, gick jag in på Facebook och Tradera och allt möjligt och bara sökte efter Bionicle-samlingar och försökte köpa alla sätt, för jag tyckte det var så himla kul. Men då inser man ju snabbt hur mycket det finns, så att det finns inte hur mycket plats som helst och det finns inte hur mycket budget som helst.
Nej, så är det ju.
Så jag fick ju tunna ner samlingen.
Ja.
Och mitt huvudfokus nu, först var det 2001-2003, men nu har jag slimmat ner ännu mer till att bara samla 2001.
Okej.
Okay. Så det är mitt absoluta huvudfokus.
Mm. Ja. Så de första sätten helt enkelt.
Ja, precis.
Hur komplett är den samlingen?
Den skulle jag väl säga är komplett.
Mm.
Men,
grattis!
Tack. Men en samling är aldrig komplett.
Tolkningsfråga, men visst.
Exakt, så det finns ju väldigt mycket roliga saker man kan samla på om man är riktigt innördad. Och då är det ju så här prototypmasker och... ja, masker som kommer ut i fel färger eller sådana saker. Reklamgrejer och banners eller sådana här veper till exempel,
det
är kul. Och olika tidningar och reklampapper och allt möjligt.
Men den här samlingen du har med masker som du har i en snygg ram, hur många masker är det där som är olika?
Oj, det är väl 64 kanske, 72 eller vad kan det vara?
Ja, 8x8 hade jag gissat på. Vad är det? Det är 64.
Det är 64.
Ja,
men om det är 8 färger och 8 olika, kan det vara så?
Det kan stämma. Ja. Jag vågar inte svara.
men något sånt. Jag vet att du letade och letade och letade.
Mm.
Var det en av de som du hittade i någon konstig lott bara på, det är en bra story har jag hört.
För. Ja, just det. Nej, det är en annan lite speciell mask kan man säga.
Ja.
Så samlingen du tänker på, den har jag haft med på en del av utställningarna här på Gotland. Mm. Det var masker från 2002 och den samlingen är så komplett som det går egentligen.
Ja.
Men sen finns det ju samlarmasker från 2001 och det är de som är de mest återvärda. Och då släppte de ju alla sex toakrigarnas masker och sen i alla sex olika färger kan man säga. Det är ju huvudsamlingen. Och sen finns det också de här Turaga och Matoren, då, deras masker och i hela det färgschemat. Men sen finns det vissa av de här maskerna som hör till de små sätten kan man säga, Turaga, som har kommit i färger för Toamata. Som de egentligen inte skulle komma i.
Ja, okay.
Så folk kallar dem generellt för misprints.
Ja, ja.
Och det var då masker som man antar kunde komma i de här blindpåsarna. Men det är lite oklart exakt hur de kom till.
Okay.
Och då finns det ett sätt med misprints som är allmänt känt, som är relativt vanliga, men kom bara ut i Europa, som folk spekulerar kring. Och så finns det ett extremt fåtal masker som ingen vet egentligen var de kommer ifrån.
Oj då.
Och det är, men folk har haft dem då i barndomssamlingar och liknande. Så det är de maskerna jag har varit på jakt efter.
Ja.
Och den ena masken där, och det var en vit huna, eller huna-mask, som i princip var omöjlig att hitta.
Ja.
Och det var en mask så där som jag tänkte att det skulle vara väldigt häftigt att ha, men jag vet aldrig om jag kommer hitta den.
Ja, just det.
Så jag har ju suttit då i år och kontrollerat Bionicle-samlingar på diverse säljsidor. Och då, de bästa samlingarna, det är ju när det bara ligger en stor hög. Och så får man sitta och zooma in och metodiskt gå igenom från vänster till höger. Och till slut efter, jag vet inte hur många år det tog innan jag hittade, det var säkert en 5 år. Då stack det fram en liten vit hunamask där. Och jag trodde ju knappt mina ögon.
Ja, exakt.
Jag lyckades buda hem den då. Så...
Det var Tradera alltså?
Ja, det var på Tradera. Mm.
Och det var ingen annan som hade insåg att just den masken låg där?
Det var ju det, för den gick ganska högt. Så jag tror jag budade upp det till i alla fall 7 500. Och det var ju ett paket som annars hade gått i kilopris för...
Ja, för att det är Bionicle och det betalar folk inte mycket för.
Nej.
Oj, så det var andra alltså som hade koll? Och...
Det var en till som budade mot mig. Och han hade antagligen koll då. Men annars är vi inte så många i Sverige som har koll på det.
Jag vet, varje gång som man ser en sån här samling någonstans och upptäcker, men vänta, det där skulle kunna vara Bionicle, så letar man rätt på, för du har skickat till oss vilken maska det är du söker efter, så tittar man igen och bara, var är den? Nej, fan. Var är den? Nej, inte den. Var är den? Nej, inte den heller.
För det som är så jobbigt just om man inte är riktigt insatt, det är att det är exakt samma mask, men en lite annorlunda färg. Och den här masken som den vita jag sökte, den finns ju i beige till exempel. Och beroende på ljuset kan det vara väldigt svårt att se.
Förstås.
Och den beige varianten är ju mycket vanligare till exempel. Så det är ju två av de här maskerna. Det är en brun komau och en vit huna. De brukar ofta komma upp tillsammans av någon konstig anledning.
Aha, okay.
Men det är två av de här supersällsynta som man ibland kan hitta.
Ja.
Och den vita har en tendens att bli solblekt och så kommer man att äta den beige.
Ja, i princip.
Men är de här lite större än de andra som du hade i tavlan?
Mm, ja, eller man kan säga att de i tavlan är mindre.
Ja,
de är ju ovanligt små för att vara bionicle
masker. Ja, okej, det är så det är.
Och det var ju hjärnan till, för att hoppa tillbaka lite, de här borrockbollarna. De insekterna hade som en liten hjärna i sig som var en sån mask.
Ja.
Och det är de maskerna, kröna, som jag har en tavla med.
All right. Så, men du letar fortfarande, kollar Tradera och sådär om det är grejer som dyker upp?
Absolut, och det finns fortfarande... Några masker som är så lite mytomspunna. De ska existera och det finns kanske en suddig liten bild på Bricklink någonstans. Men jag har inte lyckats hitta dem än.
Nej.
Och det är ju också såna här tidiga masker då. Till exempel en gul Ruru-mask en som jag söker som jag ännu inte hittat.
Ja, det är spännande. Jag kommer ihåg om det var något år sedan eller 1,5 så var det någon som la upp så här en aktion för... Jag tror det var välgörande ändamål. Han hade jobbat på Lego och hade liksom en pryl som blinkade.
Just det.
Vad var det för något?
Det var ju någon typ av innan sättet släpptes för att
en promotion-grej.
Ja, exakt. De vill, just eftersom de satsade på det så mycket, så skickade de ut sånt här till butikerna för att visa att det här kommer vara vår storsatsning det här året. Ja. Och sen försöka sälja in temat så att alla butiker verkligen skulle våga satsa på det.
Så man öppnade liksom en lock, ett lock, och så var det lysdioder som lyste så här.
Ja, exakt.
Och så jag bara, Martin, har du sett det här? Det är jag som har högsta budet.
Ja, tyvärr så sålde han den till en annan då, så jag gick miste om den där.
Ja, vad synd.
Men det är också något jag verkligen skulle vilja ha i samlingen.
Ja, nej, vi håller ögonen öppna.
Ja.
För det är så här, så fort man är ute och åker, och så, vi var väl i Billund någon gång i den här loppisbutiken, så hängde en Bionicle-vepa.
Ja, just det.
Och bara så här, foto, Martin, är det här något? Ja, köp.
Precis.
Så det, vi håller ögonen öppna. Det är jätteroligt att, att vi har någon som verkligen har den här.
Och inte konkurrera om bitarna med Sandra.
Nej, just det. Nej, men superkunskapen om den här delen av det. Jag vet att det finns några andra i Svebrick också.
Ja, det har börjat komma upp lite som har postat om det i alla fall.
Just det.
Och vi har faktiskt, jag har hittat en annan kompis då som heter Carl via Bionicle-samlandet.
Ja.
Han och jag startade upp en liten Facebook-grupp också för Bionicle Sverige. Ja. Där man kan, om det skulle vara någon som lyssnar som är intresserad,
så kan man
träffa oss där också.
Ja. Vad skoj. Jag blir ju lite nyfiken så här. Alltså en sån här vit mask som du, som du hittade på Tradera. Om det skulle dyka upp och bara den. Om man skulle hamna i ett budkrig på Tradera. Vad får man ge för den då?
På Tradera tror jag det är ganska svårt eftersom Sverige är en så begränsad marknad. Förstås. Men om den skulle komma upp på eBay, det är jättesvårt att säga nu. För jag köpte den också innan den här covid-boomen som påverkade många samlare, samlarkretsar, men jag skulle inte förvåna mig om den gick upp mot närmare 20 000 realistiskt. Söker efter den idag, du kan inte hitta den någonstans till salen.
Nej, jag förstår. Ja, men då, helt plötsligt känner jag mig lite lugnare med min Trans Black 2x4 som jag betalar så här 800-900 spänn för.
Ja, det är billigt. En riktig deal.
Ja, jösses. Men visst är det också så här att du har Bionicle-set som är oöppnade, som är förslutna i låda.
Så när jag begränsade samlandet, då började det ju snabbt gå ut för ändå. Så när jag hade samlat alla, jag samlade alla 2001-set kompletta, då tänkte jag, det är ju fruktansvärt kul att samla, så vad ska vara nästa steg? Jo, jag ska samla alla set förseglade.
Ja.
Och då tog det väl ett par år kanske, så hade jag samlat alla förseglare. Och just, då tänkte jag, hur kan man ta det här ett steg till? Så då har jag börjat försöka samla dem graderade också. Eller då inkapslade.
Just.
Så jag har inte alla graderade än, för det är ju väldigt speciella så här, med burkar och allting, att få någon som vill göra speciella kryllhållare för det.
Ja.
Men jag har några graderade i alla fall. Och det är ju väldigt likt det som jag annars jobbar med också, med just att jag har fascinerat mig för det här med att jag gillar ju den här idén av att kunna bevara allting för framtiden och ha det som arkiverat också. Så jag har ju, de som inte är graderade har jag i alla fall i rejäla akryl, special skydd och sådär.
Just. Det är spännande. Martin tar alltid med sig någonting när vi har vår utställning på höstlovet och ställer ut. Och så det är nya eller gamla grejer då, så, fast sånt som inte vi har sett. Ta med, det finns hur mycket som helst i din samling, känns det som. Har du liksom, vi var inne på det förut, har du plats hemma? Är
väldigt begränsat, så tyvärr har jag mycket av samlingen i garderob just nu.
Ja,
jag kan tyvärr inte ställa fram allting.
Nej.
Men någon gång i framtiden så vore det ju väldigt häftigt att ha som litet, inte museum, men som ett litet nördrum i alla fall.
Man
kan få det här första året ordentligt displayat. Det skulle vara väldigt häftigt.
Ja.
Men då måste jag nästan ta frågor just det här. Det frågar vi nästan alla. Hur ser det ut i ditt legorum? Men har du ett legorum?
Alltså, nej.
Bygg.
Mitt rum, det är ju egentligen barndomsrummet kan man säga, hos föräldrarna. Det är där jag bygger det mesta legot. Och det är ju väldigt begränsad plats. Så jag har ju, det är ju ett vanligt skrivbord egentligen som jag sitter och bygger på. Och sen så får jag stoppa undan allt så gott som det går i olika smart store-lösningar.
Precis.
Men det är tyvärr inte så organiserat som jag önskar.
Nej.
Som om man ser Petters samling.
Ja, men det,
där det verkligen är så här, en låda för varje typ av bit och så.
Ja, men det måste man ha om man ska bygga med det.
Men det är målet och framtidsdrömmen, om man ska säga.
Mycket bra. Ja, har vi uttömt Bionicle, har du några fler anteckningar?
Nej, jag tycker alla som lyssnar ska ta sig en titt på bilden som vi förhoppningsvis lägger upp sen.
Ja, det ska vi.
Vi ska visa den här burken som var extremt viktig också.
Mm.
Jag kan nämna en liten rolig detalj också kring dem, han som skapade temat.
Ja.
Eller var väldigt delaktig, Christian Faber.
Mm.
Han hade ju sett de här Slicer och Rob Rider som kom i liknande burkar. Och då är burkarna egentligen tänkta för att få plats i vending machines, eller vad man ska kalla det, i till exempel då vanliga butiker.
Mm.
Och Christian, han drabbades tyvärr av en hjärntumör.
Okay.
Som gjorde så att han var tvungen att ta medicin varje dag för att hindra den här tillväxten då.
Ja.
Och det var ju under tiden som han höll på att arbeta med det här. Mm. Och då fick han den briljanta idén, kan man säga, att, eller han gjorde den här kopplingen att de här burkarna var nästan lika som piller på något vis.
Ja, just det.
Och han tänkte att tänk om varje lite piller har som en liten krigare inuti sig, som man kommer in i kroppen då och ska fixa allting till rätta, kan man säga.
Ja.
Så i storyn då flyter ju de här i land då på den här mystiska ön där de ska hjälpa till och rädda, och man får reda på sen att den här ön och hela världen är egentligen en gigantisk robot som är då typ som en människa.
Ah.
Och alla invånare är ju då robotar som hjälper till att få allting att funka, så det är egentligen då en biologisk saga om att det är små robotar som är som små blodceller, och det är ju allting som får allt det här att funka. Och då är ju de här toakrigarna liksom det som kommer in och ja, då kan ställa det till rätta, om man ska säga. Mm. Eller de är ju som antikroppar.
Ja, visst.
Så det är egentligen en sån historia, och det fick man reda på många år senare.
Ja, visst. Ja.
Det är ingen officiell story, men det är en vedertagen inofficiell story.
Så det var ju extremt genomtänkt, det här stora storiespannet. Även om de hade planerat 3 år från början, så hade de ett mycket större scope, kan man säga. Så det, när jag fick veta det också, när jag kom tillbaka, då var man ju helt så här mindblown att det var det som allt var från början. Så den här första ön, det var verkligen bara på ansiktet av den här gigantiska roboten som de sen väcker till liv.
Ja, det var häftigt. Fantastiskt roligt att prata med dig. Jag tror att det är så här att det här avsnittet kommer läggas ut på midsommarafton. Så ta det lugnt där ute i midsommarnatten om ni lyssnar på det på själva midsommarafton.
Samla blommor. Eller för den delen 7 olika sorters legobitar.
7 olika bionicle-gubbar och lägg under kudden och dröm om något fint. Tack så jättemycket, Martin.
Tack så mycket för att jag fick vara med.
Roligt att ha dig här och dela med dig av din kunskap.
Fantastiskt att få lyssna till någonting som passerar lite förbi. För många av oss.
För mig känns det viktigt också att kunna representera som den lite yngre generationen, för det finns ju jättemånga som mig som inte annars Nej, men som inte annars växte upp med vanliga livet, för det är ju en hel generation som växte upp med Bionicle, för det det var verkligen en grej på tidigt 2000-tal.
Ja, och det är ju, nu gör jag en parallell till Star Wars också, att vi som växte upp med original trilogy Star Wars liksom kanske fnös lite grann åt prequel trilogin när den kom, men det är ju de som växer upp nu som vill ha de sätten, Lego-sätten, och det tillverkas ju det, för Lego vet vad vi vill ha. Så vi får se när sen din generation, Martin, blir ännu äldre och de inser att fasen, vi kan ju tjäna pengar på de här nördarna också och trycka ut gigantiska
UCS-set.
UCS-set.
Min plånbok är redo, säger jag.
Det är skönt. Ha det fint allihopa. Vi hörs nästa gång.
Simma lugnt.
Hej, hej.
Hej.